Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Här kommer Cavani, sätter den! Oj, oj, oj! Här är hon igen då, Cavani skapar sig utrymme. Kommer till avslut! Åh, oh, gör det! Igen! Rosa Cavani!
Helt ärligt, jag försöker inte tänka så mycket på det. Alltså, jag gör det här för att jag älskar fotboll. Jag vill bli bäst i världen. Det kommer komma press med det. Men det känns bättre att jag som lägger kraven istället för någon annan ska lägga kraven för mig.
–20-åriga Rosa Cavani har lagt ett succéartat 2023 bakom sig, men vägen mot toppen har varit långt ifrån spikrak. När supertalangen gästar podden berättar hon bland annat om Häckens missade SM-guld och känslorna när hon inte fick följa med till Australien och Nya Zeeland i Peter Gerhardssons svenska VM-trupp.
–Nej, men såklart man är besviken. Det är en dröm för allihopa att spela VM, kan jag tänka mig, alla fotbollsspel liksom. Sen hade jag ändå en bra säsong där, eller i alla fall vår säsongen där vi låg etta med laget. Jag låg internt toppskytteligan. Så att jag kände att jag hade gjort det jag skulle göra.
Och Cavani pratar om mardrömstarten i Häcken. De drabbades av en underbensfraktur 6 minuter in i sin debut. Och hur hon utvecklades som spelare på sin väg tillbaka.
Jag ska säga så här, man blir väldigt, väldigt motiverad eller hungrig när man kommer tillbaka, det är en sak. Sen tränar man ju såklart på andra saker också, där exempel var jag mycket i gymmet under skadan. Jag körde mycket gym, jag fick mer en seniorkropp skulle jag säga, där jag blev lite mer lite starkare, mer fysiskt bättre liksom. Men mentalt, där stärks man.
Och naturligtvis talar vi även om ungdomsåren som summerades i AIKs akademi samt om de utmaningar som det inneburit att försöka slå sig fram som en ung fotbollsspelare med utländsk bakgrund.
Man definitivt behövt göra 10 gånger mer skulle jag säga. Det känns som det i alla fall att du behöver 10 gånger mer. Därför gör jag jobbet varje dag för jag vet att ingen kommer gratis. Och att jag behöver göra det lite extra, lite bättre.
Podden är naturligtvis mer än det här. Vi pratar om framtidsutsikterna för det svenska landslaget och vilken roll hon ser sig själv spela i Peter Gerhardssons lagbygge. Cavani berättar även om Champions League-succén och tron på att vad som helst kan hända i det stundande slutspelet. Dessutom berättar hon om de höga målsättningarna i karriären och var hon ser sig själv ta vägen efter tiden i Häcken. Hon sitter ju på ett utgående kontrakt. Men i vanlig ordning inleder vi podden med en faktaruta. Ålder?
20.
Bo?
Göteborg, Stockholm.
Familj?
5 stycken.
Utbildning?
Litteratur.
Lön?
Pass.
Vad kör du?
Jag kör en Volkswagen.
Vad läser du?
Vad heter den? Relentless.
Vad tittar du på?
Suits.
Vad lyssnar du på?
R&B.
Vad spelar du på?
Okej, vad menar du med det?
Ja, om antingen kan man ju spela ett instrument eller så spelar man på hästar eller på fotbollsmatcher eller så spelar man PlayStation och Twitch. Och
jag spelar också på mobilen bara. Candy Crush.
Vem var din favoritspelare när du växte upp?
Ronaldinho.
Vem tycker du är världens bästa fotbollsspelare just nu?
Den är svår. Jag kan inte säga riktigt än just nu.
Vilket är ditt favoritlag och varför är det just ditt favoritlag?
Jag skulle säga att just nu är det Real Madrid. Jag tycker de spelar väldigt bra fotboll.
Vilken är det, eller vilket pris är du gladast över att ha vunnit i fotboll?
Gothia-guld.
Vilken är den största upplevelse du har haft i fotbollssammanhang?
Jag skulle nog säga att jag var Gothia för mig. Det är ett ungdomsminne. Men ändå.
Vilken är den bästa tröja du bytt till dig?
Jag byter inte med folk. Så ingen.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Ingen offside.
Vad hör du mest på planen för att de ska psyka dig?
Ingenting. Jag hör inget.
Vem är den bästa du har spelat med?
Den är svår. Säg Anna Sandberg.
Vem är den tuffaste motståndare du stött på?
Den är också svår. Det har haft några stycken alls. Jag har inte riktigt än.
Vad har du tränat mest på i din karriär?
Teknik.
Hur ofta kollar du på YouTube eller på något annat sätt för att se något mål eller något kul du gjort?
Nästan varje dag. Är det på mig själv? Jaha, nej. Kanske efter match.
Vilken är din favoritfilm?
Coach Carter.
Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan?
9. Fotboll. Ja, 9.
Ja, okej. Utöver 9 och idrott och hälsa då?
Då skulle jag nog säga att det var biologi.
Som fotbollsproffs har du kanske handlat på dig någonting. Vilket köp ångrar du?
Inget köp faktiskt, jag som ångrar.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Aldrig.
När var du riktigt lycklig senast?
Mot Real Madrid. Nej, de var. Nej, vann.
När jag träffar dig här så är det några dagar kvar till landslagssamling där du är uttagen, samtidigt pågår förberedelse för en Champions League kvartsfinal och svenska säsongen väntar. Hur är det att vara Rosa Kafaji i det här läget?
Är det faktiskt riktigt, riktigt bra just nu. Vi har haft väldigt bra matcher, tuffa matcher, men jag tycker vi har hanterat det väldigt bra. Och sen har vi ett landslag här framför oss som också ska bli väldigt kul.
Hur är det att ha många sådana grejer att se fram emot och liksom balansera?
Nej, men det är riktigt kul faktiskt. Jag försöker stanna kvar i nuet. Lite svårt. Man drömmer sig iväg ibland, men det handlar om att stanna i nuet.
Hur gör du för att hålla dig kvar i nuet?
Jag försöker bara påminna mig själv att det jag gör idag, det kommer hjälpa mig senare. Så jag försöker bara köra på varje dag.
Och vi börjar med landslaget. Lite tufft läge att Sverige som VM-trea ska kvala sig kvar i Nations League mot Bosnien. Hur ser du på möjligheterna att ordna det?
Nej, jag tvivlar inte på oss. Jag tror vi har ett bra lag, bra spel. Så att jag tror att det finns möjlighet att vinna den matchen.
Du var ju med i samlingarna och fick göra ett par inhopp under hösten när du var en liten svacka efter VM. Hur var det att vara med när det plötsligt gick lite tungt för landslaget och det var förluster och man missade OS för första gången?
Nej, det är såklart. Det är inte kul att förlora matcher. Jag var inte med innan, så jag visste inte riktigt hur känslan var i laget och så tidigare. Men jag tycker ändå att det är en stark grupp. Jag känner att sammanhållningen är väldigt bra. Så att jag tror vi kommer att ta oss igenom det här.
Vad betydde inhoppet?
Det var väldigt kul. Jag missade 6 minuter eller något sånt. Men det var ändå bara kul att få spela lite grann. Visa upp mig lite grann för Sverige. Sen förhoppningsvis få hjälp mer i framtiden.
Det är ju rätt otroligt, för du var ju med redan i landslaget för 3 år sedan när Peter Gerhardsson tog ut dig. Du hade inte ens spelat en allsvensk match till AIK. Hur var det att komma med då som väldigt oprövad?
Ja, det var väldigt spännande faktiskt. Jag, som du sa, jag spelade inte allsvenskan, så jag visste inte om det var den nivån som allsvenskan som är landslaget. Så att det var en ganska stor skillnad från elitettan, kan jag säga. Men det var lärorikt. Ja, spännande ändå, men ja.
hur tog gruppen emot dig? Jag menar, det var ju många där som var väldigt mycket äldre än vad du var och erfarna och så dök du upp och hade inte ens spelat i Allsvenskan.
De såg mig säkert som en liten snorunge där som bara kom. Men nej, de tog emot mig bra. Inget speciellt så. Det kom lite tips, vissa av dem.
Vad fick du för råd? Man har ju förstått att en sån som Caroline Seger som har varit kapten viktig. Mm. Vad fick du för råd av henne och andra etablerade spelare?
Jag fick ett råd av Seger att... vad var det? Det var 3 år sedan, så att det var ett tag sedan. Jag tror hon sa till mig att spela som att någon kollar på dig, någon speciell kollar på dig, typ. Som att det kan vara vem som helst som kollar på dig. Så spela så bra som möjligt varje gång. Liksom. Så ändå ett bra tips då.
Hur var det att liksom vara med i den miljön? Kände du att du hängde med?
Ja, jag kände, eller det var ju såklart tufft. Jag visste inte om det här var... Eller det var tufft, måste jag ändå säga. Men det var mer så att... pröv och grej för mig. Första gången jag kom dit skulle bara lära mig. Men alltså nu är jag mer etablerad och kanske jag ska ta för mig lite mer.
Jag gissar att om man kommer med i landslaget 2021 och även om man vet att jo, men det är ju givet jag inte får speltid och så. Trodde du att det skulle dröja nästan 3 år innan du fick debutera för landslaget?
Jag hade ingen aning faktiskt. Jag hade inga förväntningar, ingen aning. Jag fick en skada också ett år så att det kanske hade varit 2 år, vem vet. Men nej, men jag fick en skada där. Så.
Du fick ju en skada direkt när du flyttade till Häcken och började 2022. Missade du hela 2022, men du kom ju tillbaka starkt 2023. Hur var det när du inte kom med i VM efter att liksom varit på gränsen?
Nej, men såklart. Såklart man blir besviken. Det är en dröm för allihopa att spela VM, kan jag tänka mig, alldeles fotbollsspel. Liksom. Sen hade jag ändå en bra säsong där. Eller i alla fall vår säsongen där vi låg etta med laget. Jag låg internt toppskytteligan. Så att jag kände att jag hade gjort det jag skulle göra. Så det var klart det var lite segt att inte komma med, men ja, det var inte mitt beslut utav dagen.
Hur snackar man ut med sin tränare om en sån sak? För jag gissar att när man väl dyker upp sen på samlingen på hösten, då måste man ju ändå reda ut det där.
Det är inte så mycket att reda ut egentligen. Det tog inte med mig. Det är som det är liksom.
Ni har aldrig pratat om det?
Man har väl sagt lite smått så, men det är inte så att han har sagt förlåt direkt eller så. Men
det borde han kanske. Men om du ser nu, med tanke på vad du levererar i Europa och så, och det är ju dels skador och lite generationsväxling, borde inte du knacka lite hårdare på porten till startelvan?
Förhoppningsvis kanske det kommer i framtiden. Jag har ingen aning hur han tänker. Ja, det är ett par... erfarna spelare vi har, eller väldigt många erfarna spelare som man kan lära sig av. Sen får vi se hur han gör, alltså hur han tar in den skiftningen.
Vad tillför du till landslaget om du spelar?
Jag skulle säga att jag framförallt tillför i anfallsspelet. Jag gillar att göra poäng. Det kan vara mål, det kan vara assist. Bara passa fram passningar.
Och när du har följt landslaget, när du inte själv har varit med som i VM och liknande, vad känner du där att ja, men det är en modell som funkar för mig, som jag, där jag kan passa in? Att deras spel i det?
Ja, men jag känner ändå passa in ändå. De har en 10-position där som jag verkligen ändå är bekväm med, eftersom jag spelar i Häcken också som en 10. Så att jag tycker ändå det passar in.
Känner du att här mot Bosnien att du behöver få mer än 6 minuter?
Jag hoppas i alla fall.
När du kommer till samlingen, liksom, vad går man in med då?
Tänker du första eller tänker?
Nej, jag tänker till denna samling som är nu. Liksom, det är Bosnien, det är ändå. Jag menar, vi har ingen Rolf, det är ingen Rebecca Blomqvist, det är flera andra som är borta och några som har lagt av.
Jo, men nej, men som varje samling, att gå och göra sitt bästa varje träning. Förhoppningsvis får man spela någonting. Ja, bara köra på.
Du har ju rätt många från Häcken med i landslaget. Jag menar, det finns ju de rutinerade som Rubensson och så som har varit med länge. Sen har du din kollega som är ny, Monica Jusuba. Vad kan hon tillföra och vad betyder det att ha med sig alla dem i landslaget?
Först och främst det är väldigt kul att så många av mina lagkamrater kan komma eller så kommer med, eftersom att det visar att vi är en bra klubb och ett bra lag och bra spelare liksom. Så att Monica kommer med är väldigt, väldigt kul. Jag tror att hon kan tillföra mycket snabbhet. Hon är väldigt, väldigt snabb. Mycket hot i djupet. Så.
Hur är det att vara del av liksom en ny generation som kommer in i landslaget? Jag menar, det är ju ett landslag som har varit oerhört framgångsrikt i perioder. Jag menar, under Gerhardsson tagit medalj, 3 av 4 mästerskap. Hur är det ändå att när ni kommer in en ny generation och några av de äldre ska bort?
Ja, du, nej men det är kul, eller vad ska man säga, det är väl bra. Eller något.
Ja, vi får hoppas det. Ni spelar ju en match i Bosnien, tidig avspark, och sen är det Tele2 Stockholm. Är det något speciellt att komma och spela match i Stockholm med landslaget?
Det är kul att spela i Stockholm, dock är det Tele2 Arena.
Det är ju inte AIK
land. Det är inte riktigt här med AIK, nej. Så att, ja, men det är ändå Stockholm.
Dubbla mål mot Real Madrid, framförallt det sista som tog Häcken vidare. Vad betyder det att du har gjort 3 mål i Champions League, och där ju Häcken nog överraskat de flesta, kanske utom er i laget, genom att gå vidare?
Nej, men det är superkul. Det har varit tuffa matcher, som jag sa tidigare. Det har verkligen inte kommit gratis. Vi har gjort jobbet och ja, väldigt, väldigt kul. Och sen för mig att jag har kunnat göra de här 3 målen känns väldigt, väldigt bra för mig, eftersom det är en offensiv spelare.
Vad kände ni när ni fick lottningen med Chelsea, som ju ofta gått långt, Real Madrid och så Paris FC, som ju slagit ut några riktigt stora lag på vägen? Det var ju inte många som trodde att ni liksom knappt ens skulle ta poäng.
Nej, verkligen. Det var verkligen så att många sa att det var mycket skrällar och så. Men när vi såg gruppen, helt ärligt, blev bara taggade. Det är väldigt roliga matcher. Det är sådana matcher man vill spela, de här stora matcherna. Så att det var bara väldigt, väldigt kul för den gruppen.
Vad betyder det för dig att känna att du kan leverera på den nivån? Jag menar, UEFA lyfter ju dig som liksom en av spelarna inför 2024 att hålla utsikt på och just hänvisa till Champions League-matcherna.
Nej, men det känns väldigt bra faktiskt. Jag tycker vi har gjort det väldigt bra. Så att, ja, det känns väldigt bra bara.
Du missar ju en straff mot Paris FC. Samtidigt man går fram och tar ansvaret. Hur bearbetar man något sånt och hur länge sitter det i?
Det var en fruktansvärt dålig straff, kan jag säga. Det kände jag själv i alla fall. Så att det är klart stiger lite grann. För att när man går och tränar efteråt på sina straffar, och så tänker man bara, varför kunde jag inte sätta den där på det sättet? Men det är bara att släppa det. Man måste gå vidare liksom, och ta nya tag.
Vad säger du om nästa motståndare, Paris Saint-Germain? Är det ett lag ni kan slå ut?
Det är ett tufft lag, det måste vi säga. Och jag skulle säga så här, inget omöjligt. Om vi spelar en riktigt bra match så tror jag att det är möjligt att vinna.
Det är sålt ett antal 1000 biljetter, även fall Häcken, varken här eller de har det enorma publiktrycket. Vad betyder det om det skulle liksom bli rejält tryck med åskådare?
Jag tycker det är väldigt, väldigt kul att det börjar komma så mycket människor till våra matcher. Speciellt på Bravida, det är väldigt intimt, för det är inte så stor arena liksom. Så det känns väldigt bra, verkligen.
Går det att tro på final?
Allt är möjligt.
Ja, men seriöst.
Jag är ärlig, allt är möjligt.
Ja, så att, för att det är ju länge sedan ett svenskt lag var där liksom.
Det är sant, men samtidigt som du säger, allt är möjligt, jag säger det. Men samtidigt, vi har en kvartsfinal kvar, semifinal och sen är det final. Så att man ska inte heller gå för långt fram. Men helt ärligt, alltså, vad som helst kan hända. Det är fotboll.
Chelsea som vann gruppen är ju starka. Vad känner du? Hur stor Häcken i förhållande till Chelsea som ni ju hade svårare mot?
Ja, det är ett skickligt lag. Bra lag. Första matchen blev 0-0. De hade väldigt många chanser. Sen andra matchen blev väl 3-1 eller något. Så att ja, de vann ju den matchen. Vi gjorde en väldigt bra första halvlek. Andra halvlek tappade vi lite grann och så straffade de oss.
Men du känner ändå att ni inte är helt borta i förhållande till de bästa lagen?
Jag skulle inte säga att vi är helt borta, men vi kanske inte är just på den nivån än, men vi är på väg, skulle jag säga.
Vad har Mark Lind betytt som tränare, som vi kom in liksom mitt i säsongen, inte helt lätt, och tagit över efter Robert Vilahamn som ju hade en prägel på laget. Vad Klin betytt?
Nej, men han är en väldigt bra tränare. Han är väldigt smart, och alltså så här, taktiskt smart som tränare. Som du sa, han hade väldigt tuff uppgift att komma in där mitt i säsongen. Så att, ja, det var väldigt tufft för honom där. Men jag tycker han har kommit in i det mer, och vi har alla spelare lärt känna honom bättre och han lär känna oss bättre. Både som spelare och som personer. Vilket har visat sig nu på sista matcherna liksom, där vi började spela mycket bättre som lag.
Hur skiljer hans ledarskap från Roberts ledarskap?
Jag skulle säga att de båda är ganska lika ändå på ett sätt i sitt ledarskap. Väldigt bra. Kan kommunicera mycket med en och ja, vara bra. Så.
Hur skiljer sig deras fotbollsfilosofier åt?
Jag skulle säga att Macke är lite mer taktisk.
Och hur yttrar det sig?
Alltså väldigt mer att han tänker väl mer, han analyserar kanske lite mer. Han är väldigt matematisk av sig, så att han analyserar väldigt mycket, tror jag. Jag tror Robban också gjorde det, men jag tror att Macke är lite mer.
Om man ser till säsongen, så var ni ju nära i cupfinal, förlorade mot Hammarby, och Hammarby tar ett SM-guld. Hur blickar du tillbaka på det?
Det var inte så kul direkt. Cupguldet, ja, det kändes väldigt, väldigt segt. SM-guld också, 100%. Vi var så nära, speciellt på slutet, där vi möter Piteå och gör en riktigt bra match. Men får inte med oss. Vad var det? Ett mål i målskillnad som skilde. Så att det är väldigt, väldigt, det svider såklart. Men ja, man får bara ta nya tag. Men vi var ju väldigt revanschsugna, skulle jag säga ändå. Vi hade Champions League veckan efter Piteå-matchen, så att jag känner att vi tog ut det på den matchen.
Är det extra jobbigt för dig som AIK att det är Hammarby som tog en dubbel?
Ja, det kan jag nog säga. Men jag kan säga att vilket lag det än var hade varit jobbigt, för att man, det är klart man vill vinna som lag.
För även om man säger att ja, det är små marginaler, ingen titel alls, hur jobbigt är det trots Champions League-framgångar?
Jag kan säga att det är klart det är jobbigt. Man vill inte förlora någonting. Men jag tycker ändå att vi har tagit upp oss väldigt bra nu i Champions League och visat oss som lag ute i Europa.
När du tittar mot 2024, vad talar för er att ni ska kunna ta de här titlarna som jag gissar du också vill vara med och bärga?
Vad som talar för oss?
Ja, vad är det som gör att ni kommer vinna SM-guld eller cupguld eller både och?
Vi har väldigt bra spelare. Vi har bra spelidé. Vi har våra tränare har börjat lära känna oss mycket bättre nu, eller speciellt Mack nu som har varit här ett tag nu, vilket är en väldigt stor fördel. Då vet han hur han ska utnyttja våra egenskaper och kvaliteter. Så jag tror att ifall vi får ut allas egenskaper och kvaliteter, så tror jag att det kommer bli bra.
Hur mycket kommer det störa, eller finns det risk att störa, att ni ska spela Champions League i mars samtidigt som liksom säsongen är på gång och cupens gruppspel går igång?
Kanske stör lite grann. Samtidigt tror jag att det kan vara bra, för då har vi redan några matcher i benen. Väldigt tuffa matcher i benen, så att då är man ändå på en hög nivå redan innan säsongen startar liksom.
Hur påverkas man fysiskt av att säsongen nästan inte tar slut?
Ja, det har varit sjukt. Det har varit faktiskt den längsta säsongen jag haft i mitt liv. Det är samtidigt det här roligaste vi vet. Matcher är det roligaste vi vet. Och så är det riktigt bra matcher också. Så att det har varit tufft. Det måste man ändå säga. Det har varit en lång säsong, men det har varit väldigt kul.
Hur upplever du att förutsättningarna är för er i Häcken som spelare när det gäller liksom träning, återhämtning, allt det här?
Jag skulle säga att vi har väldigt bra förutsättningar. Jag skulle säga att vi kanske har en av de bästa i Allsvenskan. Vi har väldigt bra träningsanläggning. Vi får mat, vi får frukost. Vi har ett bra gym. Basically, vi har alla verktyg man kan ha. Så det nästa jag brukar säga, om inte du blir bättre så är det på grund av dig själv. För då är det du som inte har jobbet.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och matchen är över. Real Madrid förlorar mot Häcken som vänder underläge. Ja, vilken bedrift, Hanna.
Ja, vilken match. Både försvarsmässigt, duellmässigt. Ja. En Häcken som ville absolut mest.
Det här är ju en enorm prestation. Gruppen med Chelsea, med Real Madrid, med Paris FC. Och det är ett lag som har två raka segrar. De kommer från Sverige, heter BK Häcken.
Om man ser till Häcken så valde du Häcken efter du skrev ut lite längre kontakt med AIK, men det blev ändå Häcken. Vad var det som gjorde att du fastnade för Häcken där? Vad var det du kände att de hade rätt förutsättningar för dig?
Men jag skulle säga att det framförallt att det var ett topplag. Topplag, de hade inte vunnit SM, de låg tvåa minns jag. Så tänkte jag att jag vill komma dit och göra förändring. Det verkade vara ett bra lag, liksom själva laget, tränaren, Robban då. Så ja, det var väldigt lockande.
Hur var det att just göra den omställningen? Du är ju inte lastgammal nu. Och att ändå rätt ung och liksom flytta till ny stad och med allt det. Hur var den omställningen?
Nej, men det är klart det är en omställning ändå. Det är ny stad. Jag hann ju bara vara här 2 veckor men innan jag åkte tillbaka till Stockholm. Men när jag kom tillbaka efteråt kände jag att... ja, det var en ny stad, man behövde etablera sig lite mer. Men eftersom att jag var skadad ett halvår ungefär, eller ett år, så kunde jag komma in med gruppen vad ska man säga, socialt. Så att när jag kom på planen var det ganska enkelt, för då hade jag kemi med dem redan. Så att, ja.
Ja, du går ju sönder direkt i första matchen, inte så många minuter in.
6 minuter in.
Hur studsar man tillbaka efter en sån sak?
Nej, det är väldigt, väldigt segt när man väl är i stunden. Liksom. Jag trodde ju att, alltså, eller jag hade massa tankar under, det var till och med på den här planen. Jag hade massa tankar, tänkte hur ska man ta sig tillbaka från det här? Det är första gången som jag skadar. Men det är en lång resa, men man växer verkligen som person. Och jag skulle säga att jag verkligen växer som person och även som spelare.
Ja, och jag gissar att man både... efteråt, även om det är plågsamt under tiden, stärks mentalt. Hur märker man det?
100%. Men det, alltså, om du har varit med om något sånt här stort, då tänker du bara, men de här små, till exempel de här små skromorna, det är lugnt. Jag kommer tillbaka från den stora skadan. Jag kommer tillbaka från allting nu. Det är typ så man tänker.
Hur påverkar det dig träningsmässigt? För du kan ju kanske träna andra delar och liknande när man gör rehab. Ofta brukar man väl också få en revanschlust att visa. Liksom.
100%. Jag skulle säga så här. Man blir väldigt, väldigt motiverad eller hungrig när man kommer tillbaka. Det är en sak. Sen tränar man ju såklart på andra saker också. Där, till exempel var jag mycket i gymmet under skadan. Jag körde mycket gym. Jag fick mer en seniorkropp skulle jag säga. Det blev lite mer lite starkare. Mer fysiskt bättre. Liksom. Men mentalt. Där stärks man.
Hur, om du ser till... dig före skadan och hur du är nu, liksom vad är det som du har vässat och vad har du eventuellt tappat, om du ens har tappat någonting på den svåra skadan?
Jag skulle säga att jag stärkte definitivt min fysik, kan jag säga. eller förbättrade den liksom. Sen skulle jag säga att jag troligtvis blev smartare också, både som person men också som fotbollsspelare. Därför när man är utanför så kan du analysera mer och på ett annat sätt. Sen skulle jag säga min teknik blev, den blev inte dålig, men det blev inte lika så som förut typ.
Inte lika, och så rör du kroppen.
Jag vet inte klar, men alltså ja, den är inte lika så, eller jag vet inte riktigt, den är inte riktigt på topp än, ska jag säga. Men jag jobbar med det, eller så, jag har det i mig, men jag måste bara fortsätta med det.
Var kommer den här kärleken från bollen som man ju på något sätt förknippar med ja, fin teknik och att skoja till det med bollen?
Jag skulle säga att sen jag var yngre har jag hållit på med en boll, alltså har varit med en boll. Varje gång jag var med mina kompisar så hade jag en boll med mig. Om vi blev uttråkade så hade vi lite two-touch eller någonting. Alla mina sommarlov spenderades på fotbollsplan med mina vänner eller ensam eller vad som helst. Så att det, ja, det är bara det bästa sättet.
Hur mycket har du bollen med dig idag när du inte tränar?
Försöka ha så mycket som möjligt faktiskt. Det är lite svårt nu på vintern, det är snö och så, men framförallt på sommaren brukar jag ha mer boll med mig.
Vad ger det dig?
Det ger mig en väldigt god touch. Till exempel när jag är på väg hem från träningen och jag har en boll med mig, det gör att jag har roligare på vägen hem. Eller när jag... sådana här saker. Det ger mig bara bättre touch.
Det är ju ett citat som figurerar. Pia Sundhage ska ha sagt att du är svensk fotbolls viktigaste spelare. Vad känner du själv när du hör något sånt? Är det tryck?
Nej, absolut inte. Jag känner att det är väldigt, väldigt speciellt att få höra det för henne som ändå är väldigt speciell, eller ser man högt uppsatt i damfotbollen och i svensk fotboll. Så det känns väldigt kul att få höra det.
Vad tror du hon syftar på?
Jag tror det är lite olika saker. Jag tror att det är min spelstil. Jag skulle säga att det är kanske mer som person, attityd. Vart jag kommer ifrån och sånt.
Det var ju ett fint reportage eller ett fint porträtt som Erik Niva skrev om dig för några år sedan. Det var väl när du blev uttagen i landslaget och 2021. Nej, men där du pratade om det, att liksom att du har hela tiden från första dagen sagt att jag ska bli bäst i världen och säger det fortfarande. Är det något som folk studsar till på att du säger det?
Ja, 100%. Det är inte direkt någonting litet att säga att jag ska bli bäst i världen. Det är ju väldigt, väldigt tuff grej. Men samtidigt, det har varit mitt mål sen jag började, alltså sen jag rörde min första boll, har jag tänkt att jag ska bli bäst i världen. Och jag har alltid haft den ambitionen och det målet och den drömmen. Liksom. Så att vare sig folk tänker att det är så det ändras inte.
Var kommer det ifrån att du vill bli bäst i världen?
Jag är bara så som person att när jag gör någonting så vill jag helhjärtat så... Så när jag började spela fotboll, då ville jag ge allt och bli bäst på det.
Hur blir man bäst på i världen? Vad jobbar man på? Hur liksom ser man till att maximera sina möjligheter till att bli bäst i världen?
Du jobbar på allt. Du jobbar på det du är bra på det du är dålig på. Du gör extra. Framförallt extra. Du kan inte göra lika mycket som alla andra och tro att du ska bli bäst i världen. Så det är att lägga ner jobbet och ja.
Hur mycket tränar du extra?
Ja, du, fråga folk Eken. så mycket jag kan faktiskt. Så mycket min kropp klarar av.
Ja, finns det en risk där att man slår över, att man kör slut på sig själv?
Ja, det är mycket möjligt. Alltså, det är en tunn, vad säger man, balans? Eller det är
en svår balans.
Det är en svår balans, liksom, att säga, okej, nu har jag tränat för mycket nu. Kommer jag vara trött på matchen? Men samtidigt vill jag ändå kunna utvecklas och kunna göra det bra på matchen. Fattar du? Så det är lite tufft där, men ja.
Vem bollar du det med?
Skulle säga att det är mina tränare, fystränarna. Ja.
Hur ofta får de hålla tillbaka dig?
Väldigt ofta.
Hur svårt är det liksom att inse att men jag kan inte träna mer?
Det är lite frustrerande faktiskt. Ibland, för att man vill ju bara köra lite extra. Man vill utveckla det man känner att man måste utveckla. Måste kanske inte man får göra det varje gång. Och man blir såklart frustrerad.
Känner du att du är på rätt väg mot att bli bäst i världen?
Känner att jag är på rätt väg, ja.
Jag gissar att Pia Sundhage också pratar om det, att du är en viktig spelare, för att ja, det är ju inte så vanligt med spelare som har familjer med rötter i andra länder och liknande. Hur ser du på det, att Jag vet ju att Kosova Asllani, jag har tröttnat på den frågan, att hon ofta får den, och jag gissar att du får den också som du får av mig. Men hur ser du på det?
Jag skulle säga att det känns ändå bra, känns väldigt bra att kunna att jag som invandrartjej från förorten, att jag kan inspirera många ungar, speciellt tjejer men också killar, och att visa att vem som helst kan ta sig liksom hela vägen. Förhoppningsvis kan jag också göra liksom.
Hade du själv någon förebild som du tittade upp på, eller var det bara Ronaldinho som jag läst till mig att du gillade?
Jag gillade mest Ronaldinho, men jag ska säga jag hade inte riktigt någon förebild så, utan bara så.
Hur ser du på att själv vara en förebild för unga tjejer i förorten, som att de ska börja spela fotboll?
Nej, men det är väldigt, väldigt kul att jag kan ta den rollen. Jag älskar att jag kan ta den rollen faktiskt, och jag hoppas säkert att jag kan inspirera flera människor. Ja, så känns det väldigt bra.
Just det att det ibland kan finnas liksom att kulturen är så att det är okej för killar att spela men inte tjejer. Hur ser du på det?
Personligen har jag aldrig haft problem med det, men jag kan tänka mig att det finns vissa som har problem med det. Men det är i alla fall väldigt kul att fler och fler börjar spela. Det känns som det i alla fall. Att några tjejer skriver till mig om tips, och så att jag kan ge dem mina tips. Och, ja.
Var kommer ditt driv ifrån?
Ja, du. Inifrån. Nej, jag vet inte. Nej, men det är väl inifrån bara så. Som jag sa, jag alltid gör någonting som jag gör i helhjärtat. Så att det kommer inifrån.
När jag läste på så pratade du också om vikten av skola, och du tog studenten och så, och balansera det, vilket ju inte alltid är det lättaste. Hur kände du där kring att hålla liksom skolan på så bra nivå som möjligt?
Ja, det var tufft faktiskt. Men jag gick ju natur, så att det var inte helt att jag tog ett rätt, eller så här, enkelt beslut. Eller enkel linje liksom så. Men jag har en vana. Jag tar alltid det svåraste valet. Jag vet inte varför. Men det gick bra ändå. Det var tufft. Jag började kämpa såklart. Men det gick ihop ändå.
Hur viktigt känner du att det är att ha en plan B? Jag menar, du har varit skadad och det är inte, skriver man ett utlandskontrakt, så är det ju inte så att man som på här sidan är kanske säkrad för all framtid. Mm. Men hur viktigt är det att ha då en plan B?
Nej, det är såklart superviktigt. Jag föräldrar väldigt på mig att jag har klart skolan. Så att ja, det var en sak som jag behövde bli klar med.
Du är ju även muslim och troende, och vad betyder religionen för dig?
Väldigt mycket. Jag tror verkligen på att allt som händer för en anledning, att det är Guds plan. Det var också det som tog mig väldigt mycket igenom min skada, att jag tänkte på okej, det är Guds plan, så det som kommer vara bättre.
Hur hanterar du att spela fotboll under fastemånaden till exempel?
Jag försöker fasta så gott jag kan. På matchdag är det lite tufft att fasta. Så då får jag ta igen det senare.
Ja, för det går väl nästan inte att fasta och prestera på elitnivå?
Jag kan säga att det går säkert. För att om man fastar så vet man att när du fastar efter några dagar så blir du mer energisk. För jag tror att matsmältning inte behöver jobba på samma sätt.
Men just religionen, är den viktig för dig liksom även i fotbollen, att tro att Gud har liksom en plan även där?
100%. Allt som händer för anledning.
Din brorsa Ali har ju varit viktig för dig, har jag förstått också. Vad har varit styrkan att ha honom att bolla med och liksom ha när du liksom stakat dig fram i fotbollskarriären?
Jag skulle säga han säger det ingen annan säger till mig, så han är alltid ärlig med mig, så folk har sagt att du var riktigt bra på matchen, men så var jag skit egentligen. Så där kommer han in och han säger till mig, ärligt, du var riktigt dålig där. Jag vet inte vad du gjorde där. Så jag kollar på matchen tillsammans. Okej, vad kunde du göra bättre här? Så visar mig lite.
Men är inte det svårt när brorsan kommer in så?
Vad menar du, skulle det vara svårt?
Ja, jag tyckte det var svårt om något av mina stora syskon sa till mig.
Det är inte svårt, för att grejen, han har alltid varit med sen början. Så han har sett mig, sen jag var liten. Så han har sett mig växa upp, han har sett mig utvecklas, sen genom skadan. Så att han får verkligen, han är liksom på mest som ger mig inputs om hur jag spelar. Så att jag tar verkligen in det han säger.
Du litar på honom helt enkelt.
100%.
Du började ju i Kallhälls FF och sen Bele Barkarby.
Ja.
Hur var liksom den vägen fram? För jag gissar att det kanske inte fanns så mycket för tjejer då.
Det var inte så länge, det var typ 10 år sedan kanske. Men Så det fanns ändå tjejlag så, men jag började i Kalles FF när jag var typ 8. För innan dess hade jag bara tränat ensam och med min bror då. Sen så hans plan var att han skulle ta mig till Kalles FF. Det här var han sa till mig. Min plan var att jag skulle ta mig till Kalles FF för att du skulle lära dig spela ett lag, bli en lagspelare lite grann, lära dig hur det funkar. För att sen efter typ 2 år stod han mig till Bela Barkeby. Där var jag 1 månad bara. Bara för att han sa att jag vill se om du klarar den svåra nivån. Så tycker jag att jag klarade efter 1 månad så tog jag mig till AIK Akademi. Så spelade jag där borta.
Han hade en plan för dig redan när du var liten.
Han hade en plan.
Det är ju imponerande. Och AIK, vad betyder AIK för dig?
AIK, jag har växt upp där. Jag skulle säga att det har format mig väldigt mycket som person. Sen jag var 11 år. Så att, och jag var där 7 år, så att det var väldigt många år av mitt liv.
Vad var bra med AIK för dig som spelar?
Det var en akademi, så till exempel, speciellt i början där vi spelade mycket kupper. Det var ett bra lag, väldigt bra träning. Allmänt, det var ett bra lag. Kom många människor från olika ställen. Jag hade kompisar från Vårberg, från Akalla, från Nacka. Så att det är väldigt blandat folk, så att det var väldigt bra.
Lite åt det blå linjen som man försöker odla, men Kallhäll är väl inte på blå linjen?
Nej, det är det inte. Ja, men mina föräldrar de är skilda, så att min pappa bodde i Akalla.
Ah, okej, okay. Så att kan du identifiera dig med blå linjen och det liksom, som ju varit framgångsrikt för AIK, att liksom skapa någonting samhörighet kring det?
Mm. Jag kan identifiera mig både med Akalla och Kallhäll, ja.
Om man ser AIK, du gör ju väldigt snabb karriär och debut och mål i elitettan, hjälper till klubben upp i Allsvenskan. Hur var det att komma in så ung och göra avtryck?
Nej, men det känns väldigt bra. Jag fick förtroende från tränarna, Karro och Robban. Och laget allmänt tog in mig väldigt bra, trots att jag var ung. Så det kändes väldigt bra.
Har du varit van att vara ung eller kanske bland de yngsta hela tiden, för det har varit så bra i unga år?
Faktiskt så har jag varit det, ja. Men jag tyckte att jag ändå har, såklart jag har stött på lite tuffa saker för att jag har varit lite yngre, men jag tycker ändå jag har hanterat det bra och ja.
Vad har lite tuffa saker varit då? Att...
Du vet, som juni när man kommer in där lite snorunge, så ska de testa en lite grann, ta materialet, så. Ja.
Och hur gjorde du då?
Jag lämnade det där. Jag var lite kaxig.
Ja, okej. Okay. Du köpte inte det helt enkelt?
Nej, det var
Men har du, jag menar, det är ju flera, Zlatan Ibrahimovic är en av många spelare som pratat om det här, att om man kommer upp ung, kanske annan bakgrund, att man prövas mer. Hur har det varit för dig?
Som du säger, ja, så det man definitivt behövt göra 10 gånger mer, skulle jag säga. Det känns som det i alla fall, att du behöver 10 gånger mer. Därför jag jobbar varje dag, för jag vet att inget kommer gratis. Och att jag behöver göra det lite extra, lite bättre. För att kunna... Ja.
Men fick du över dem på din sida sen när du liksom väl visade?
För det var ju bra i början. Eller det var bra senare, men i början var det ju tufft. För det var då jag behövde bevisa mig. Jag minns att jag hade några lagkamrater som var lite jobbiga mot mig när jag var yngre. Eller när jag kom upp till A-laget. Och sen sa jag till min tränare, de är fett kaxiga, de har ingen respekt typ. Så han sa, men varför ska man ha respekt för dig? Du har inte gjort någonting. Jag tänkte, okej. Okay. Jag gillade, alltså under stunden så förstod inte jag. Tänkte bara, gud, vad är det för drygt svar? Men när jag blev äldre så förstod jag, vet du, det var helt rätt svar.
Att man behöver visa för att man ska få en plats helt enkelt. 100%. Så hur är du nu när unga kommer upp?
Nej, men jag tycker ändå att vi tar in dem bra i laget ändå. Man, det är bra ändå.
Du, det är inte så att du säger till någon att ta material?
nej, det gör jag inte.
Hur var du att lämna AIK?
Vad menar du exakt? Hur
det var att lämna? Nej, men känslomässigt. Du har varit där 7 år och varit med och mycket liksom, och att flytta och lämna klubben. Jag vet ju att de fick bra betalt för det och så, men att känslan att ja, nu lämnar jag det här för något helt annat?
Jo, det är klart. Det var tufft. Det var ett lag som jag varit ändå i där 7 år och växt upp i. Så att såklart det var väldigt, väldigt svårt beslut. Men samtidigt, sista året i alla fall, så hade jag det lite tufft. Eller hela laget hade det tufft. Vi kom upp till Allsvenskan. Vi låg sist, eller typ näst sist eller någonting. Förlorade massa matcher. Klickade inte riktigt med tränaren. Så att, ja, det blev lite enklare för mig att gå därifrån då.
Jag gissar att det är här i Göteborg du har fina minnen från, som du pratade om i Fakta utan med Gothia Cup och så, och att det var med AIK och ni hade framgångar, eller vann ni allt?
Mot Hammarby i finalen, tror jag, mål.
Hur minns du det?
Ja, det var fantastiskt. Det var på Ullevi. Vi hade faktiskt spelat Gothia 2015, kom till finalen, förlorade mot Kina på straffar.
Något kinesiskt lag helt enkelt.
Ja, exakt, mot kinesiskt lag. Så det var riktigt, riktigt segerförlust. Jag tror att jag aldrig gått så mycket i mitt liv. Så att det där tog mig mycket. Men sen 2016 kom vi typ till kvartsfinal, så var inte lika bra. 2017, där var vårt år. Där kom vi, vi tog Gothia guld, vi vann massa guld, Örebro-kuppen och olika saker. Så att det var ett bra år.
De spelarna de spelar med då, har ni liksom flera av dem tagit klivet upp i eliten och att man har koll på dem?
Vet du vad? Det var riktigt bra spelare, men faktiskt inte så många som gick vidare.
Hur kommer det sig?
Jag tror att det inte bara handlar om att vara en bra spelare. Jag tror det handlar om mycket mer. Jag tror det handlar om att kunna göra de här sacrificen. Det handlar om att... att kunna ha disciplinen, helt ärligt. Att kunna göra extra jobbet. Ja.
Det som inte alla har, helt enkelt. Alltså mental styrka, orka, träna, orka.
Du sa det, mental styrka. Det är det som tar en links, tror jag.
Du sitter ju på ett kontrakt som löper ut med Häcken denna säsongen. Ett gyllene läge. Mm. Jag gissar att din brorsa har en plan. Vad är planen?
Det är faktiskt mitt team nu.
Är det team?
Jag har team. Min brorsa och jag har team, de är sammankopplade.
Ja, är det VMC?
VMC,
Group, samma agent som Kosovo Aslani, helt enkelt.
VMC. Nej, men egentligen så är de så här. Jag vill inte veta någonting förrän allt är klart. Eller förrän det är så här, så konkret. Låt mig bara spela så får ni sköta resten.
Det är det du har sagt till teamet?
Ja.
Man kan ju säga att du gör din del genom att göra det väldigt bra på planen.
Tack.
Och om du, vad vill du? För jag menar, jag gissar att man ser ju alla spelare går ut och det är andra förutsättningar om man går. Var hade du passat? Vilken liga?
Jag skulle nog säga att jag tror att jag hade passat i Spanien eller i England. England är mer fysiskt, så det är inte mycket mer, det är inte så mycket så här dribbling så, men jag tror att det kommit in i det ifall jag spelade där.
Är det troligt att du spelar ut den här säsongen eller att du flyttar redan i sommar för att Häcken ska få betalt för dig?
Ja, du, bra fråga. Just nu vet jag inte själv faktiskt.
Vad vill du själv? Känner du att men det hade varit skönt att ge någonting tillbaka till Häcken för de här åren, eller vill du liksom flytta i vintern när du inte kostar någonting?
Nej, det är klart man vill ge tillbaka. Sen vet jag inte vad som händer, förstår du, så att jag kan inte säga nu förväg redan nu så att det här kommer hända. Så jag försöker bara tänka nuet, göra min grej nu och sen får vi se vad som händer.
Hur ser du på en karriär i utlandet? Vill du vara ute länge?
Ja, det skulle jag nog säga. Jag skulle ändå säga att jag har haft en ambition att kunna ta mig ut eller vad ska man säga, utomlands och spela internationellt. Så att ja, det är väldigt kul att göra det.
Hur mycket ligger Häcken på att förlänga kontraktet?
Ja, du. Ja, men lite grann i alla fall.
Och vad säger du?
Jag har inte riktigt bestämt mig.
För att tiden ska gå, helt enkelt?
Nej. Det är mitt team som hanterar det där.
Ja, okej. Okay. Är det baksidan liksom av det här att du vill egentligen bara ägna dig åt fotbollen och få andra sköta?
100%. Jag vill bara lägga all fokus på det jag ska göra på planen. Och inte bli för ofokuserad och tänka på det administrativa. Administrativa.
Ja. Men jag gissar att om du ska nå din plan bäst i världen, då måste du ju ut, eller hur?
Det stämmer, det är helt rätt. Men jag tror inte att ett halvår eller ett år kan jag så stor skillnad. Men vi får se, man vet aldrig.
Stort tack för att du ställde upp.
Tack snälla för att komma.
Podden är producerad av Jakob Nalerius och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot era synpunkter, önskemål, tankar, kritik, beröm, ja, vad det nu må vara. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på X eller Instagram. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.